Gott nytt år. Januari kallas ofta för årets fattigaste månad. En period som präglas av ekonomisk baksmälla efter julens stora utgifter. Presenter, mat, festligheter och mycket annat, vilket leder till att man drar ner på konsumtionen, skjuter upp inköp och känner en ökad ekonomisk stress. Det långa glappet till nästa lön, det som någon sa, lönen är okej men den kommer bara för sällan, gör att marginalerna känns minimala, och särskilt utsatta blir de familjer som kanske har det knapert och svårt att få ihop det. Men det är inte detta. Man skulle kunna tänka att det här var utgångspunkten och det var det som gjorde att jag valde predikan "Din brist är din tillgång". Men jag tänkte på ett litet annat sätt, och jag skulle egentligen börja predikan istället så här och säga: vad är det för skillnad mellan er kristna och andra människor? Den frågan har jag mött. Kanske du också har mött den någon gång. Och det finns ju många svar på den frågan. Ur en aspekt kan man säga: det finns ingen skillnad. Oftast kan du inte upptäcka skillnaden till det yttre. Vi ser ganska ut som vanliga människor. Ungefär likadant. Du har säkert sett söndagsskolbilder av Jesus och lärjungarna. Man visste alltid som var vem som var Jesus. Det var han med gloria runt huvudet. Den kanske lite svag på bilden, men jag tror ni ändå kan ana att den finns där. I själva verket var det ju inte så. Han gick ju inte omkring med någon gloria runt huvudet när han vandrade här på jorden. Han var en i mängden. Många såg honom som snickarsonen ifrån Nasaret. Och han var som andra. Och det kan jag ju säga, hade du väntat dig att kunna se vem som är kristen genom glorian, då måste jag göra dig besviken. Den finns där inte, och den skulle inte passa heller. Nej, till det yttre är vi kristna ganska mycket som vanligt folk, folk i allmänhet. Men det är ju detta som är storheten med det gudomliga. Den sanna andligheten är mycket mänsklig. Magnus Malm uttrycker det så här: tro inte all andlighet, utan bara den som har ett mänskligt ansikte. Tro inte all andlighet, utan bara den som har ett mänskligt ansikte. Vi har ju precis firat jul och påminnat varandra om hur han som var gudasonen lämnade himmelens härlighet, tog mänsklig gestalt och vandrade här på jorden. Och Jesus valde ofta att kalla sig själv för människosonen. Men det måste väl finnas någon skillnad på kristna och andra. Självklart finns det stora skillnader, och det är något av det som jag vill tala om idag. En av våra söner, Claes, han talade för några år sedan på Frizon där han hade fått ämnet anpassning och motkultur. Hur lika världen bör vi bli för att bli begripliga, och hur nördiga måste vi vara för att vara trovärdiga evangeliet? Det är en utmaning att tala om det. Hur lika världen bör vi bli för att bli begripliga, och hur nördiga måste vi vara för att bli trovärdiga evangeliet? Jag kan konstatera: vi lever i världen, men inte av världen. Och i spänningsfältet mellan anpassning och profilering ska vi kommunicera evangeliet till vår samtid. På en fikarast för några år sedan fick jag frågan av Ann, en arbetskompis. Hon ställde frågan så: är ni kristna bättre än andra människor? Intressant fråga. Jag svarade: nej, snarare tvärtom. Vi har upptäckt våra brister och inser att vi behöver hjälp. Vi är inte bättre, men vi har fått det bättre. Och det är just om detta som predikan kommer att handla. Jag sa tidigare att vi kristna är inte annorlunda än andra människor. Och det är sant, vi är vanliga människor. Men vi representerar ett rike som är annorlunda. När jag sökte på ordet rike i Bibeln via datorprogram så fick jag två träffar. Den rike ynglingen och den rike mannen och Lazarus. Det var inte riktigt det jag sökte efter egentligen. Jag kommer tillbaka till den rike ynglingen, men när jag stannar upp inför Gudsriket är det en annan rikedom som jag talar om. Gudsriket är ett annorlunda rike. Det bryter mot samhällsmönster och mänskligt tänkande. Ni är jordens salt, ni är världens ljus. Det är inte omvärlden som ska prägla oss, utan vi ska leva ut Guds rikets principer i vår tid. Det betyder inte att vi ska vara annorlunda på ett negativt sätt. Guds rikets principer är positiva och livsbejakande, även om det låter motsägelsefullt. För några år sedan, ja, ganska många år sedan, nu hade jag en predikoserie som hette Guds rikets annorlunda principer, och det är därifrån det här ämnet kommer. Principer som låter märkliga paradoxer, och här är några exempel på predikningar ur den serien. Den minste är den störste. Det är saligare att ge än att få. Såren som ger läkedom. Rop utan ord. Och så din brist är din tillgång. Och det är det vi stannar inför idag. Din brist är din tillgång. Vi ska börja med att läsa i Matteus 5 kapitel ur saligprisningar, bergspredikan. Det kommer att bli många bibelverser, jag varnar för det. Ja, det är ingen varning egentligen, för det är det bästa man kan få. Ett 40-tal bibelverser kommer ni få genom predikan. Men vi börjar med att läsa Matteus 5. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satt sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är rika och har allt, ty de behöver inte längta efter något. Saliga de som känner sorg, som inte känner sorg, ty de behöver ingen tröst. Saliga de som är mätta och belåtna, ty de behöver inget mer. Ja, det var någon som protesterade där. Olof höll inte riktigt med. Nej, så står det ju inte. Nej, nej, nej. Det går inte. Och som ni ser så har jag satt ett kryss över. Det kan ju i och för sig säga att det är viktigt med källkritik även på nätet, med tanke på krysset och X. Nej, nu läser vi som det verkligen står. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satt sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Ni är jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hur ska man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens ljus. En stad uppe på berget kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att det lyser för alla människor i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Vi växer upp i ett samhälle som premierar den som är störst och bäst och vackrast. Redan som små så lär vi oss oberoende. Bra kar reder sig själv. I ödmjukhet ställer man sig frågan: vem är bäst och varför är jag det? Vi har ett samhälle fullt av krav. Det är de vassa armbågarna som gäller. Men vi är många som upplever att vi inte når ända fram. Själv tillhörde jag alltid den gruppen när man hade fotboll och skulle välja lag i skolan. Jag hörde till de som blev kvar när alla andra hade valts. Och så säger man generöst från det laget som egentligen skulle välja: ni kan få honom. Det är, nu ska jag ärligt säga, jag var ju inte särskilt bra på fotboll. I lumpen kallades jag för ångvälten när jag fungerade back. Men jag har ju ett minne som jag stoltserar med. Jag gick i gymnasiet i Älmhult och vi hade fotboll ihop med tekniska. Jag gick naturvetenskaplig. Och i tekniska, där gick det en kille som heter Olle Nordin. En del har säkert känt igen det namnet. Vi spelade fotboll. Olle var i ena laget, jag var i det andra. Och jag står på back då, jag ångvälten. Och så kommer han då, och han fintar ju. Han gör ju en fint, kroppsfint då. Men jag var ju så dum så jag begrep ju inte det. Så vi kolliderade ju, smällde ihop så att det bara small om det. Och jag har i många år lyft fram mitt lyft på benet, smalbenet, och visat att det var det märket. Nu är det nog borta, jag tittade här om dagen. Men alltså det, på 90-talet, eller slutet på 80-talet, var det ju verkligen en merit att kunna visa upp det här. Märket har jag fått i Kåkmålen och in i fotboll. Han var ju Sveriges, för er som inte känner till det, han var Sveriges förbundskapten och var den första som tog oss till VM under många år. Och han var förbundskapten 86-90. Men sen efter de där 3-2-1-matcherna så kanske jag inte skröt så mycket mer med det, för då fick han ju sluta. Men hur som helst, vi är inte alla når upp till det där, men vad vill jag säga med detta? Ja, jag fortsätter istället att lämna Olle Nordin och fotbollen. I sökandet efter lycka skaffar vi ofta mer och mer prylar och söker en karriär, framgång och kändisskap. Jesus använder på det när han talar om salighet och lycka. Det är inte de lyckade och framgångsrika som han prisar saliga. Lägg märke till att det är de behövande som är saliga. Fattiga, sörjande, hungrande, törstande, förföljda och hånade. Enligt Jesus är det de som är saliga. Det är dessa människorna som är lyckliga. Vad vi framförallt behöver som människor är att se vårt beroende av Gud. Många gånger är det säkert bra att klara sig själv och vara oberoende. Men grundprincipen i Guds riket är beroende och behov. Jag skulle vilja gå så långt och säga att det är något av kittet i gemenskapen. En församling utan behov, en församling utan behövande människor blir en kall församling. Hur skulle en församling se ut med bara perfekta människor utan fel och brister? Jag tror den skulle vara odräglig. Perfektionism är ett dåligt kitt för gemenskapen. Den perfekta församlingen. Jag skulle inte känna mig hemma. Ja, den hade ju inte varit perfekt om jag varit där heller. Men okej, vi blir ju i himlen, blir det ju en annan gemenskap på ett annat sätt. Men när jag förberedde mig så såg jag ett gammalt dokument som hette Det ofullkomligas gemenskap. Vi vill vara en församling som i Jesu efterföljd attraherar alla slags människor. Inte minst de som brottas med livet och ger den möjlighet att möta hans barmhärtighet. Att få lyssna till det Jesus säger och att erfara det han gör. Vi är syndare som mött Jesu barmhärtighet och därför följer vi honom tillsammans i andens kraft med det goda livet för världens skull och till faderns ära. Fem nyckelord. Det ofullkomligas gemenskap kännetecknas av barmhärtighet, efterföljelse, gemenskap, mission och tillbedjan. Tack vare Guds nåd. Vi strävar efter dessa fem oskiljbara nyckelord ska prägla allt det vi gör. Ni känner säkert igen det, men det var faktiskt ett av utkasten till församlingsordningen som jag för ordningen skulle ha med mig här också. Som jag tänker, vi hade när det blev senare barmhärtighetens gemenskap, men just formuleringen här, det ofullkomliga gemenskap tycker jag fastnade för. Att finna en gemenskap där vi inte är fullkomliga, där det finns människor med behov. Och jag tror att det är bra så här i början av ett nytt år att kalibrera sig lite mot det som är vårt ursprung och det som vi har tänkt hela tiden. Att vi är en församling, barmhärtighetens gemenskap, det ofullkomligas gemenskap. Den församling som tror sig vara perfekt bedrar sig själv. Församlingen i Laodikeia, där säger Gud till dem, du säger jag är rik. Jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag tror att behovet och beroendet av varandra och av Gud är kittet i gemenskapen. Det som skapar en gemenskap och täthet och för oss samman. Jag tror det är hemligheten till att man ofta när man vistas, jag har jobbat en del med Hela Människan och RIA och även med LP-verksamheten, i de miljöerna så möter man en väldigt stark gemenskap därför att det finns människor med stora behov. Därför, du som tycker att du är fattig, du som tycker att du inget har att ge, du som känner dig tom och du som tycker att du behöver så mycket, du som längtar efter mer i Guds rike, du är viktig i Guds församling för att skapa en andlig gemenskap, barmhärtighetens gemenskap. Du behövs med dina behov och som behövande är du i gott sällskap. Vi är alla helt beroende av Guds nåd. Paulus, den store aposteln, beskriver detta väldigt tydligt. Och då fortsätter vi med några bibelord till från andra Korintierbrevet 11 och vers 30. Rubriken är: i svagheten visar sig Kristi kraft. Om det ändå ska skrytas vill jag skryta med min svaghet. Vår Herre Jesu Gud och Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger. I Damaskus lät kung Aretas hövding bevaka staden för att gripa mig, och från en öppning i muren firades jag ner i en korg och räddade mig undan honom. Jag är tvungen att skryta, visserligen till ingen nytta, men jag kommer nu till syn och uppenbarelse från Herren. Jag vet en man som lever i Kristus och som för 14 år sedan, om det nu var med kroppen eller utan den vet jag inte, men Gud vet det. Han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen, och jag vet att den mannen, om det var med kroppen eller utan det vet bara Gud, blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag skryta med, men mig själv vill jag inte skryta, bara med min svaghet. Om jag skulle vilja skryta är jag ändå inte från förståndet, för vad jag då skulle säga är sant. Men jag avstår från att ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser och hör mig. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig, så att jag inte blir högfärdig. 3 gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred. Men han svarade: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelse och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Paulus hade höga teologiska studier. Han hade suttit vid den lärde Gamaliels fötter. Självklart värt väldigt mycket, en av den tidens bästa teologiutbildningar. Men han berömde sig inte av sin kunskap och sin lärdom. Han hade höga andliga upplevelser och uppenbarelser, uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala. Det är få förunnat att göra sådana andliga upplevelser. Men han berömde sig inte av sina andliga upplevelser. Paulus berömde sig av sin svaghet. Han hade en tagg som stack honom, står det. Och vad det var vet vi inte. Många har spekulerat vad det kan ha varit. Kan det ha varit någon sjukdom? Vad var det som var den här törntaggen i köttet? Ja, vi får fråga Paulus en gång när vi kommer och möter honom i himlen vad det var för något. Men det var någonting ändå som gjorde att han skulle känna sitt beroende av Gud och Guds nåd. Han var helt beroende av nåden. Min nåd är allt du behöver. Och när vi inte längre behöver Guds nåd, då är vi illa ute. Då är det verkligen allvarligt med oss. Jag predikade i februari förra året, försökte jag illustrera nåden. Jag ville ge en minnesbild av hur som ni skulle kunna bära med er. Och då hade jag en illustration till vänster om korset här. Hade jag en hopfälld trappstege och på den hängde en arbetsoverall. Och bredvid stod en spade och framför en dammsugare. Ni som var här kanske möjligtvis kommer ihåg det. I Guds rike handlar det alltså inte om vad vi kan prestera. Frälsningen grundar sig på nåden. Vi får fritt och förintet. Det handlar inte om att vi ska nå upp till Gud, klättra upp till Gud. Eller att vi ska göra genom hårt arbete för att tjäna nåden. Inte om att vi måste städa våra liv för att komma till Gud. Överallt de här attiraljerna hade jag hängt en skylt på som hängde på korset där det stod nåd. Och nåden hänger på korset. Korset är grunden för Guds nåd emot oss. Vår styrka är och måste vara hos Herren. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Våra prestationer och ansträngningar är inte det som betyder något. Det viktigaste är vår svaghet. Vi blir ofta förskräckta när vi blir svaga. Men vår svaghet är inte en svårighet för Gud utan en möjlighet. Jag tycker det är en intressant formulering och jag tar det en gång till. Vår svaghet är inte en svårighet eller ett problem för Gud utan en möjlighet. I svagheten är kraften störst. Det finns en intressant passus i berättelsen om herdepojken David när han möter jätten, den filisteiske jätten Goliat. David kommer med mat till sina storbröder vid fronten. Då får han höra om jätten Goliat som smädar Gud och Israels här. Upprörd går David till kung Saul och erbjuder sig att strida mot Goliat. Kungen protesterar först, men när han till slut ger med sig så erbjuder han David att han ska få kungens rustning. Så klädde han David i sina egna kläder och satt på honom en hjälm av brons och ett harnesk. Sedan spände David fast svärdet utanpå kläderna och försökte gå i rustningen. Och så står det, men David var ovan och kunde inte röra sig med rustningen. Han tar av sig allt. Och så kommer han utan egen rustning, utan, så står det, han tog sin käpp, valde ut 5 lätta stenar i bäcken, stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot filistén. Istället för att räkna med rustningar och kraft så gick han i Herrens namn. Och David går utan kungens rustning. För hade han valt rustningen så kanske han hade förlitat sig på att den skulle hjälpa honom. Nu kom han bara beroende av Gud. Hånad av Goliat, han säger, tror du att jag är en hund? Så svarar David, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Han som är Israels herras Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken. Och vet, vi känner ju till berättelsen. Men just detta att det är så lätt att vi förlitar oss på rustningen. Att vi tar på oss en rustning istället för att förlita oss på Gud. I svagheten är kraften störst. Jag tror det är viktigt att Guds rikets annorlunda principer får vara vägledande och rådande i Guds församling idag om vi ska vara trovärdiga och relevanta. Evangelium, glädjens budskap, handlar om, och jag påpekar det igen, du är välkommen även om du inte är bäst. Du är välkommen utan att prestera något. Du är välkommen utan egna förbättringar. Att du är välkommen som du är med alla dina brister. Lycka är inte att ha allt. Det berättas om mångmiljonären som satt ensam på det flotta hotellrummet i New York i en svit som inte saknade någon bekvämlighet. I hotellets garage står en splitternöjd sportbil värd ett par miljoner. Många avundades honom för vad han hade. I princip kunde han köpa allt vad han hade, vad han ville för pengarna. Ändå smakar inte den utsökta middagen den här dagen. Och en stund senare hittar man hans döda kropp 24 våningar ner, liggande på den kalla asfalten. Mångmiljonären orkade inte leva. Han hade allt som många önskade sig, men han var ändå inte lycklig. Lycka är inte att ha allt. När du fått allt har du ingenting att längta efter. Du har inte längre några mål att nå. Jesus säger att de är lyckliga som har behov. Fattiga, sörjande, hungriga, törstiga, förföljda och hånade. Dessa är de saliga, dessa är de lyckliga. Den rike ynglingen kom till Jesus. Enligt honom själv var han skötsam och hade följt buden. Om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Inte förrän jag förberedde den här predikan inser jag vilken hjälp han fick. Han var inte lycklig trots att han hade allt. Men genom att ge bort sin rikedom skulle han komma i en beroendeställning och komma in i det saligas gemenskap. Nu valde han en annan väg. Jag tror att detta budskap samtidigt också kan vara någon som särskilt behöver det här. Se inte din svaghet som ett problem. Se dig inte som en belastning i Guds rike. Du är en tillgång. Jag ska avsluta predikan med en berättelse från andra kungaboken 4 om profetlärjungens skuldtyngda änka. Det står så här i andra kungaboken 4. Hustrun till en av profeterna kom till Elisa och klagade. Min man, din tjänare, är död. Du vet att han var en gudfruktig man. Nu kommer en fordringsägare och vill ta mina båda söner till slava. Elisa frågade, vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du i huset? Herre, svarade kvinnan, det enda jag har är en kruka olja. Elisa sa, gå runt till alla dina grannar och låna ihop kärl så många tomma kärl du kan få tag i. Låna av alla dina grannar, men inte för få, står det i den gamla översättningen. Man kan ju fundera över hur hon tänkte när hon fick den här uppmaningen. Hon skickade iväg pojkarna till grannen. Ja, ni vet det där, jäser drygt. Men det var ju tomma kärl hon skulle få. Det var ju nästan där i reklamen också. Men hon ville få helt tomma kärl. Och så kommer sönerna tillbaka med de tomma kärlen och säger, räcker det? Nej, vi får ta lite till. Och så går de en gång till. Och det var helt avgörande hur många gånger de gick och hur mycket kärl de samlade. Sen står det i texten. Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina söner och häll upp i alla kärl och ställ undan dem efter hand som de fylls. Kvinnan lämnade honom och stängde igen dörren om sig och sina söner. Det räckte henne kärlen och hon hällde i. Då kärlen var fulla sa hon till en av sönerna, ta hit ett kärl till, men han svarade, det finns inga fler. Då slutade oljan att rinna. Hon samlade de tomma kärlen och Herren fyllde på med oljan. Ju fler tomma kärl, desto mer olja fick hon. Men när kärlen tog slut så slutade oljan att rinna. De tomma kärlen är en bild på dina och mina behov. Gud vill att vi ska bära fram våra behov inför honom. Då vill han fylla på med sin andes olja. Känner du dig bristfällig och svag? Har du stora behov? Går du med längtan att få uppleva Guds kraft? Känner du dig tom och behövande? Om du inte själv har behov, låna av grannen. Bär fram grannens behov inför Gud. Dina vänner och bekanta, kom med de tomma kärlen och Gud ska fylla dina behov. Han låter oljan flöda så länge det finns tomma kärl. Det stod i saligprisningarna om de som var hungriga och törstiga. De ska bli tröstade. De ska bli mättade. De ska möta barmhärtighet. De ska se Gud. Saliga är vi när vi har behov, men våra behov får möta Gud. Välkommen med i Guds rike, för här är din brist en tillgång. Innan jag säger amen ska jag också förklara att idag har vi en extra bönestation när vi har bönehandlingarna efter nattvarden. På ett bord här står inte krukor. Jag tog det väldigt enkelt, det är vanliga plastbägare. Men om du har behov så kan du ta en plastbägare och vända den upp på rätt håll, för nu står de upp och ner, så att det representerar det behov som du har. Du får gärna ta många bägare om du har mycket behov. Eller om du vill bära fram grannens behov, så ta och sätt de bägarna. Nu är det mellan Kristusbilden och korset. Och där i den mötesplatsen, där kan vi få våra behov fyllda. Gud välsigne dig. Din brist är din tillgång. Amen. Gud, så tackar jag dig för att du vill fylla våra behov i härlighet. Amen.